Amen. Det bästa ligger framför. Ja. Det är en god ansats tycker jag. För både en gudstjänst och för en predikan och för livet i stort. Det bästa ligger framför. Som Mikael har sagt, vi håller på med en liten serie här utifrån temat i rörelse. Vilket innebär att vi vill vara i rörelse, vi vill vara på väg. Vi vill på något vis erkänna det att vi inte är framme, utan vi liksom försöker att ta oss framåt i den riktning som vi tror att Gud då vill föra oss. Vi har pratat om att be och dela, vi kommer att prata om att forma och sända. Idag är vi alltså på att göra lärjungar. Följ med mig till en kort text i Apostlagärningarna 9, där det står: när han, alltså han som kom att kallas för Paulus, när Paulus kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Att göra lärjungar, detta att gå tillsammans. För om vi ska göra lärjungar så behöver vi ju någonstans fundera över vad är det att vara en lärjunge. En lärjunge, så som jag uppfattar det, är ju mer än en lärling. Det är mer än att bara lära sig ett hantverk eller att lära sig något som någon annan kan. Utan att det är mer av att till och med vilja bli som den man följer. Alltså att vara lärjunge är att följa efter och att vilja bli den eller bli som den man följer. Idag är det ju ganska mycket prat om det här med att ha följare. Eller att följa någon. Jag vet inte vem du följer. Jag kollade på mitt flöde i mobilen. Fick censurera lite. Då kan det vara så här. Guldbrannafestivalen. Det är ju trevligt. Det kom upp ganska tidigt i flödet. By Grace med gäster kommer visst i sommar. Och sen var det någonting om att storhandla på ICA Maxi. Och så var det någonting om gubbgång. Vad det nu innebär för någonting. Och så var det någonting om Philadelphia-kyrkan i Stockholm hade någon grej där. Jättespännande. Och sen var det om vinterbad. Och så var det om vinterbad, och så var det om vinterbad, och så var det om vinterbad, så var det något om vinterbad och om vinterbad. Jag vet inte hur ditt flöde ser ut. Jag har förstått, vi pratar om det här hemma ibland, vi jämför ibland i familjen så där våra flöden. Och de ser inte likadana ut, utan det påverkas väldigt mycket av vem jag gillar, vem jag följer och vad jag delar för någonting. Så får man ett flöde därefter. Ni som känner mig vet varför de här vinterbadsbilderna då dyker upp. För att jag gillar det och jag gör det själv och så följer jag en del andra och så ibland delar man det. Och då blir liksom hela flödet blir ju liksom påverkat av det här. Erika har ett helt annat flöde när man jämför. Man tänker någonstans till slut, följer inte alla det här? Ser inte alla flöden ut så här? Jag hade en kille när jag jobbade med nattcafé med hemlösa. Han hade inte riktigt pejl på det här med hur det funkar med logaritmer och så. Så han kom en dag och så sa han, har du sett på YouTube? Det är jättemycket om Jesus på YouTube just nu. Vad bra, tänkte jag. Vad bra att det just är Jesus som kommer upp i ditt flöde. För då innebär ju det att du följer och delar och gillar det som på något vis kommer upp. Vi påverkas ju av vad vi följer för något. Och jag tänker så här att alla följer något. Eller alla följer någon. Frågan är bara vem eller vad. Det kanske är mer eller mindre medvetet. Det kan handla om olika typer av ideologier eller religiösa tankar, olika åsikter, olika ismer, olika övertygelser, tar sig olika uttryck. Men ibland tror jag vi behöver stanna upp och fundera över vart för de här tankarna oss. Vad är det för ideal? Vad är det liksom, om vi tar ut riktningen, vad bidrar det till? Hur påverkar det oss? För det är ju onekligen så att det är väldigt mycket runt omkring oss som påverkar. Och frågan är, hur förhåller vi oss till det? Att vara en kristen, det är ju då att vara en lärjunge till Kristus, till Jesus. Han är vårat ideal, han är våran förebild, han är våran ledare. Vi som är kristna vill bli lika honom, påverkas utav honom. Och så läste jag i texten om Paulus, som en till en början kallas för Saulus, men sedan Paulus. Han försökte ansluta till Jesu lärjungar, men de var rädda för honom. Och man kan väl säga att Paulus hade lite uppförbacke när han kom till kyrkan. Han hade inte gjort det lätt för sig direkt. Därför att han hatade kyrkan innan han blev en kristen. Han gjorde liksom allt för att sätta dit, förstöra, för att liksom på något vis misskreditera de kristna. Ja, mer än så. Han var ju med liksom och förföljde och tog till fånga och ställde till svars, kastade människor i fängelse som trodde på den här Jesus. Och den här rörelsen som Jesus hade dratt igång. Han var till och med, står det ju, när Stefanos, den första martyren, stenades till döds till följd av sin tro. Där var Paulus och tyckte att det var bra. Så det är klart att när han då plötsligt en dag söker sig till kyrkan och säger hej, kan jag få vara med? Så var det ju inte alla som riktigt trodde att han hade goda intentioner. Men vem är han att komma hit nu med allt som han har gjort? Vi vet ju vem han är. Vad har han nu på agendan? Ska han liksom komma in i gemenskapen och smula sönder det vi har? Eller kanske liksom på något vis agera inifrån för att förstöra? Så han hade ju inte direkt någon smidig ingång i församlingsgemenskapen. Och det här med utanförskap, tänker jag, att inte få vara med, det kan vi på olika sätt relatera till. Att inte bli betrodd. Att inte bli vald. Att inte få tillhöra. Man litade liksom inte på Paulus. Och man hade ju kanske goda skäl för det. Eftersom han hade gjort som han hade gjort tidigare. Och då tänker jag så här, att om du ibland känner att du inte duger. Att du inte passar in. Att du misslyckas ibland. Då är du i gott sällskap. Om vi läser i våra biblar så ser vi på sida efter sida att där är ganska många killar och tjejer som inte riktigt får ihop det, kan man säga. Lyssna här. Mose till exempel. Han var ingen bra talare. Jona flydde från Gud. Jakob var en lögnare. Noa söp sig full. Rahab var en prostituerad. David var otrogen, Jeremia var deprimerad, Timoteus var för ung, Abraham var för gammal och Sara, hon var ofruktsam, Lazarus var död. Gideon tvivlade, Thomas likaså, Petrus saknade självkontroll, Johannes och Jakob, de var högmodiga, Maria var lat och Marta oroade sig för allt och alla. Och Paulus då, ja, han hatade till och med Jesus och hans efterföljare. Dessutom kan ju nämnas att ganska många av de här gudsmännen hade mördat människor innan de blev kallade utav Gud. Inte för att de hade gjort det, men de hade en historia utav att misslyckas. Men om du tycker att du klarar dig själv, om du tycker att allt är bra som det är, om du tycker att du är färdig och fulländad, då är kristen tro ingenting för dig. Om du söker en perfekt gemenskap, om du vill tillhöra innegänget, de coolas gemenskap, de som är framrika, där alla är ordentliga och ingen gör fel, då är församlingen ingenting för dig. Då har du ingenting att hämta här, så att säga. Därför att vi kan ju se de här skyltarna ibland, men i vår gemenskap så står det så här: obehöriga äga tillträde. Det här är liksom en gemenskap för de obehöriga. Det är ingen som förtjänar att vara med. Det är ingen som har förtur. Det är inte någon som har större rättigheter än någon annan. Det är inte på grund av vad vi har gjort, utan det är på grund av vad han har gjort. På grund av vem Jesus är. Det är tack vare honom, för kärlekens skull, som vi får vara här. Hans kärlek till oss. Han har utvalt oss och älskat oss med så stor kärlek. Jesu lärjungar är vanliga människor som du och jag. De är inga andliga proffs eller perfekta människor. Det är vanliga människor. Utan specifika meriter som gör oss särskilt lämpliga att liksom vara Guds apostlar. Jesus säger så här: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Det ger oss hopp. Det ger mig hopp. Det innebär att jag får vara med. Vi som vet att vi inte har lyckats så väl, vi får vara med. Jesus vill ha just sådana som oss. Hur märkligt det än kan tyckas. Gud använder vem han vill. Han vänder upp och ner på tillvaron. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa, står där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. För att ingen människa ska kunna berömma sig. Endast för obehöriga. Och så stod det i texten: då tog Barnabas hand om honom. Detta att göra lärjungar. Att tänka att tillsammans. Barnabas, han verkar vara en sån där som ger människor en andra chans. När andra kanske tycker att, men vad har han eller hon här att göra? Då är Barnabas en sån där som, ja men, vad skulle Jesus ha gjort? Borde vi inte gå tillsammans? Vid ett senare tillfälle så står det om Johannes Markus. Och då är det Barnabas och Paulus faktiskt som kommer lite i konflikt, skulle man kunna säga. Därför att Johannes Markus har gjort bort sig. Det funkar inte. Tidigare så gick det inte så bra. Och Paulus tycker att nej, nu får det vara nog. Jag tror inte att Markus klarar det här uppdraget. Men då säger Barnabas igen, jo men absolut, det är väl klart att vi ska ge killen en chans till. Och det går så pass långt att de går åt olika håll. Paulus ger sig iväg med Silas, Barnabas åker iväg med Markus. Därför att han trodde på honom. Därför att han ville ge honom en andra chans. Markus, som sen för övrigt förmodligen var den som skrev Markus evangeliet, så det var väl tur att Barnabas tog sig an honom. Både Paulus och Markus. Det står om Barnabas att han var en god man, fylld av den heliga ande och tro. Och jag tänker som sagt att det verkar inte bara vara en tro på Gud, utan också en tro på medmänniskan i det här fallet. Att göra lärjungar är att aktivt medverka till att fler följer Jesus. Så som Barnabas gjorde med Paulus. Att medverka till att fler får syn på Jesus och vill följa honom. Att gå tillsammans. Om att få en ny chans. Att bli en lärjunge till Jesus är att byta riktning. Att försonas med Gud. Att tro på Jesus. Det bästa ligger framför. Det handlar om ett förvandlat liv. Jag tänker på Johan som gick på gymnasiet i Ludvika. Vi bodde ju där tidigare. Johan som inte hade de bästa utav förutsättningar. Han hade tufft i skolan, det var motigt. Han hade jobbigt hemma också. Han hade hamnat liksom lite i fel sammanhang. Och det var han fick inte ihop det. Roger var med i våran församling, han var lärare på den här skolan, men han hade inte Johan i sin klass. Däremot hade en kollega till honom, Johan. Och hur den var via kompisar och så vidare, så kom Johan med i kyrkan. Och så en dag när kollegan där på gymnasiet, Johans lärare, har ett utvecklingssamtal, så säger läraren till Johan: vad är det som har hänt? Ja, men vadå? Nej, men alltså, jag ser ju att du mår så mycket bättre. Och det visar sig i dina resultat i skolan. Vad gör du för någonting? Och Johan lite sådär, ja. Jag tror på Jesus. Ja, vad det än är så fortsätt med det, säger hans lärare, för det visar sig att det gör god skillnad i ditt liv. Alltså, att gå tillsammans med Jesus påverkar oss utifrån de förutsättningar vi har där vi befinner oss. Det handlar om att växa som människa. Att vara lärjunge handlar om att växa, att mogna, att utvecklas som människa tillsammans med Jesus. Det är naturligt att mogna. Allt som växer mognar, ger liv till annat och så vidare. Men det kommer liksom inte av sig själv, tänker jag. Därför att det är så mycket som vill påverka. Vi kan växa åt liksom lite olika håll. Vi kämpar med tidsandan och vi kämpar med allt det som påverkar oss runt omkring. Men Jesus vill att vi tillsammans ska liksom få växa i rätt riktning. Att hela tiden välja Jesus. Lärjungaskap är daglig omvändelse. Att på något vis, Jesus, här är jag. Vart vill du att jag ska gå? Hjälp mig. Att ta emot Guds kärlek och leva i den. Då kan man ju fundera över, vad är mänsklig mognad? Vad handlar det om att växa som människa? Jag vill ge några sådana här saker för att ge lite riktning för oss. För jag tror att de flesta av oss vill ju växa, vill ju komma vidare, vill utvecklas. Jag hoppas att det är så, för det tillhör ju livet att faktiskt vilja vidare. I Bibeln talas det om andens frukt. Andens frukt. Ibland när vi på något vis tittar på varandra, och lite som vi människor tenderar att göra, så bedömer vi varandra utifrån olika gåvor. Ja, men han är duktig på det där. Och kolla på hon, vilken liksom. Och så blir det lite vad det är vi bra på som också... Kanske vi säkert tycker säger någonting om den personen. Vi kanske till och med tycker att det säger någonting om den personens utveckling och så vidare. Men i Bibeln så verkar det vara frukten som på något vis visar vem man är. Vad är frukten? Ja, men frukten är kärlek, glädje, frid, tålamod, ödmjukhet. Det är det som på något vis visar huruvida en människa låter sig påverkas utav Gud. Inte om vi är bra eller dåliga på vissa saker. Utan att alltså, våran karaktär växer. Att det händer någonting i våra liv. Och jag brukar ju säga lite grann sådär att vi blir bättre människor. Vi blir bättre av att följa Jesus. Inte nödvändigtvis bättre än alla andra. Men vi blir en bättre version av oss själva på något vis. Gud gör någonting med oss. Vi måste våga tro det. Att det händer någonting när vi följer Jesus. En mogen människa har god självkännedom. Jag vet vem jag är. Vad har jag min identitet i? En kristen människa har sin identitet i Jesus. Honom vill jag bli lik. Jag tillhör honom. Jag är ett Guds barn. Som ett Guds barn så vet vi att vi är älskade. Älskade för dem vi är, inte för vad vi gör. Att mogna i Kristus är alltså att få en god självkännedom. Att veta sina styrkor och svagheter. Och kanske framförallt veta just det här att jag fixar inte livet på egen hand. Ensam är inte stark. Det är en lögn som det här samhället på något vis behöver försöka trycka på oss. Men att veta det, att jag behöver både Gud och människor i mitt liv. En annan sak tror jag som kommer utav mogna, det är empati. Medmänsklighet. Att om vi går med Jesus så blir vi förhoppningsvis lika honom. Han som tog sig an människor i olika sammanhang, som älskade människor där de var. Och som sagt, andens frukt är kärlek. Först och främst kärlek. Paulus talar om att om vi inte har kärlek så har vi ingenting. Då kan vi ha massor med olika häftiga bra saker, men saknar vi kärlek så är det bara som en skrällande symbol. Det är liksom ingenting. Lagen i dess fullhet är kärlek. Älska Gud och älska din nästa. Empati. Det kommer av god mognad. För det tredje så handlar det om att kunna hantera livet. Både medgång och motgång. Jesus lär oss att ta oss igenom svårigheter. Han lovar inte att allting ska bli lätt och enkelt, inte alls. Men han lovar att vara där. Att veta det, att ha en trygghet i det. Att ha frid, oavsett omständigheter. Det kommer av mognad att veta att Gud är där. Sen kan vi känna oerhört och vara frustrerad och så vidare. Men att på något vis växa i detta, vetskapen om att Gud är med oss. Jag tänker att andlig mognad också handlar om konfliktlösning. En av andens frukter är självbehärskning. En annan är ödmjukhet. Att faktiskt söka samförstånd. Att lyssna på den andra. Att snälltolka istället för fultolka. Att vilja den andra väl. Konfliktlösning enligt Jesus är att älska sina fiender och be för sina förföljare. Att inte söka strid utan söka fred. Och jag tänker att bönen löser knutar. Bön förändrar. Det händer alltid någonting när vi ber. Framförallt med den som ber. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, skriver Paulus i Romarbrevet 12. En femte sak handlar om flexibilitet. Jag tänker att den som är mogen har en förmåga att anpassa sig, ser möjligheter istället för hinder. Är öppen för förändring. Klarar av att andra människor har det på ett annat sätt. Paulus talar om att göra så mycket som möjligt för att vinna så många som möjligt. Att på något vis gå till den andra. Mission, det som vi är på väg, att vi, vårt uppdrag att göra lärjungar handlar ju om att gå människor till mötes. Korsa kulturella gränser, geografiska gränser för den andra människans skull. Och att själv vilja förändras. Två saker till. Andlig mognad handlar om äkthet. Den som är mogen strävar efter autenticitet, att det liksom stämmer överens i mitt liv. Att tankar, åsikter och handlingar liksom går ihop. Och att jag är sann och äkta, att jag är ärlig. Söker rättvisa. Lever nära mina grundläggande värderingar. Och faktum är att anden kan bara växa, eller liksom kan bara verka i oss ifall vi är äkta, sanna och inte håller saker tillbaka. Slutligen, på min lista, finns säkert massor med saker till. Det är så här långt jag har kommit. Nej, vi är på resa. Ansvar. I detta med att mogna, att gå med Jesus, så handlar det oss också om att vi lär oss att ta ansvar utifrån vår egen förmåga. Vi bidrar med det vi har. Ge som gåva det du har fått som gåva, säger Jesus. Att tro är förvaltarskap. Att dela med sig av det vi har fått. Och precis som Mikael var inne på, så säger Jesus att vi ska samla skatter i himlen. Hur gör man det? Hur investerar man i evigheten? Jag tänker att det handlar om att investera tid och pengar och erfarenheter och kunskap i det som består. Alltså i människor. Att ge tid, pengar, kunskap, det vi har till människor. I relationer. Att ta ansvar i relationer, på så vis så samlar vi också skatter i himlen. Därför att det bästa ligger framför. Evigheten väntar när vi dör. Gud vill leda oss framåt genom livet ända in i evigheten. Och så får vi ta ansvar och göra skillnad och göra lärjungar. Ingen av oss är framme. Ingen är färdig. Vi följer. Alltså är vi på väg. Alltså är vi i rörelse. Om vi inte är i rörelse så följer vi inte längre. Tänk om vi kunde ta Barnabas som exempel. Han ger människor en andra chans. Han slår följe med sin medmänniska. Han försöker förstå och ta människor i försvar. Han står upp för dem som är utanför. Han är generös och delar med sig av det han har. Han delar evangeliet. Hjälper andra att följa Jesus. Och så är han fylld av helig ande och tro. Vi ber tillsammans. Herre, hjälp oss att gå tillsammans. Tack Gud för att vi får erkänna just detta. Att vi är svaga. Vi fixar inte livet på egen hand. Vi behöver dig Herre och vi behöver varandra. Tack Gud för att vi inte är färdiga eller framme. Utan att vi får fortsätta gå Herre. Tack för att det finns mer. Mer att upptäcka. Att vi får upptäcka det tillsammans. Herre, hjälp oss att ta dig framförallt som förebild, men också en sådan som Barnabas, att vi får stå upp för andra, att vi får ge människor en andra chans, att vi får dela med oss av det vi har. Herre, hjälp oss att göra lärjungar med allt vad det innebär. I Jesu namn. Amen.